Varmt välkommen till församlingen Frikyrkan för alla folks podcast och till Bibeltimman del 2 i Uppenbarelseboken. I första avsnittet så hade vi mer av en introduktion till boken som jag vill rekommendera dig varmt att lyssna på. Den finns utlagd på vår hemsida. Men idag så ska vi gå in i själva bibeltexten och jag läser ifrån kapitel 1, Uppenbarelseboken, vers 1 till och med 8. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp och salig är det som lyssnar till profetians ord och ta vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Den allsmäktige. Förra gången sa vi bland annat att Uppenbarelseboken är en apokalyps. En genre inom litteraturen som använder sig av bildspråk och symboler för att genom dem berätta någonting på ett kodat sätt för att inte orsaka onödig förföljelse. Uppenbarelseboken är också en profetisk skrift, ett gudomligt tilltal, inte minst gällande framtiden och det som ska ske. Och så har Uppenbarelseboken också formatet av ett brev. Ett brev som är skrivet från Johannes till sju församlingar i den romerska provinsen Asien. Vers 4 säger att från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Av tradition så anses ju aposteln Johannes som författare till Uppenbarelseboken. Det har ifrågasatts till och från, men tidiga kyrkofäder som Justinus Martyren och Ireneus har bekräftat i väldigt tidiga handskrifter att det är aposteln och lärjungen Johannes som har skrivit. Så det är min utgångspunkt att det är Johannes, aposteln, Jesu lärjunge. Han som säger om sig själv och beskriver om sig själv som den lärjunge som Jesus älskade. Och förmodligen skrevs det här någon gång på 90-talet, så det är en mogen man som skriver det här. Och mottagarna är de sju församlingarna i provinsen Asien. Och när vi säger Asien så ska du inte tänka Asien som vi tänker idag, utan Asien som en romersk provins. I dagens geografi blir det i västra Turkiet. Det är sju församlingar där som är mottagare. Om du sneglar lite framåt i vers 11 så kan du se vilka församlingar det gäller. Det är församlingen i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Och tre av dessa församlingar finns faktiskt omnämnda på andra ställen i Bibelns Nya Testamente. Och det skulle ju kunna vara en fråga till dig som jag låter hänga kvar. Vilka dessa tre det är frågan om och vilka fyra av dessa församlingar som inte omnämns någon annanstans än just här i Nya Testamentet. Men i kapitel 2 och 3 får de här församlingarna en speciell hälsning var och en. Spännande läsning. Och det är alltså 7 på den tiden existerande församlingar. Men förra gången så talade vi om symbolspråket i Apokalypsen, Uppenbarelseboken. Och inte minst då att siffrorna och talen står för någonting. Att de symboliserar någonting. Att det är snarare så att det är vad de står för som är det viktiga än att det är, beskriver hur många det är av någonting. 7 står för fullhet och helhet. Så även om budskapet gällde de 7 specifika församlingarna här som står uppräknade på den tiden, så betyder just det att de är 7 till antalet, att budskapet är tidlöst och att det gäller allt Guds folk i alla tider. Så vi kan därför läsa breven till församlingarna i kapitel 2 och 3 och finna ett budskap som är ytterst relevant för oss 2021. Kommer att se att deras utmaningar också är våra, och att de löften som gäller de församlingar, de gäller också oss. Och när det nu är ett brev så är det ju helt naturligt att börja det med en hälsning som också innehåller en presentation av den levande guden. Det är alltså inte bara en hälsning från Johannes, utan det är också en presentation och en hälsning från Gud själv. Från Fadern, Sonen och Anden. Och det är egentligen den här avsnittets bibeltimme, eller den här bibeltimman, att du där du sitter just nu och när du lyssnar ska få en hälsning från levande Gud. Brevet börjar på samma sätt som Paulus brev med en önskan om nåd och frid från Gud. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Gud Fadern är den som är, den som var och den som kommer. Judarna kunde tala om honom som den som är, som var och som förblir. Men Johannes, han säger den som kommer. Alltså, Guds verk är inte avslutat. Det avstår någonting viktigt som han ska göra och som han ska uppenbara. Och det som han vill och hans planer, det finns avtäckt och avmaskerat här i Bibelns sista bok. Det handlar om avslutningen av den här tidsåldern. Han har fortfarande stora saker på gång som väntar oss inför framtiden. Vi kan tycka att det här livet är underbart, men det är ingenting, mina vänner, mot vad Gud har i beredskap för oss inför framtiden. Han är den som var, han är den som är och han är också den som kommer. Trots en orolig värld så har Gud allt under kontroll. Han ska göra färdigt, han ska fullborda, han ska föra allt till seger. Han ska döma ondskan i rättfärdighet och han ska låta en ny himmel och en ny jord uppstå där rättfärdighet bor. Det här återkommer ju sen i vers 8 också, att han är A och O, den första och den sista. En allsmäktige som har all makt, full kontroll, och det är så underbart att få vara barn till honom. Så kommer också hälsningen ifrån de 7 andarna framför hans tron. Vet man nu inte att det här är en apokalyptisk skrift man läser, så kan man verkligen få teologiska problem här. Vad menar Johannes med uttrycket de 7 andarna? Finns det 7 heliga andar? Men så är det ju inte. Man kan se det här kanske lite på olika sätt och uttrycka det på olika sätt. Här kan vi tänka på den heliga ande som 7-talets fullkomlige och fullständige heliga ande. Det är alltså fråga om Guds ande i sin fullhet, i vilken det ryms en mångfald av gåvor och tjänster. Profeten Jesaja beskriver andens sjufaldiga väsen som är över Jesus Messias. Kapitel 11 i Jesaja, vers 1, 2 och 3a läser vi, det står så här: ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Isai, det är ju Davids far, och vi vet att Jesus var Davids son. Han var av Judas stam. Han är det skott, den telning som ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och han ska bära frukt. Och över honom, över Jesus, över Messias ska ett Herrens ande vila. Anden med vishet 2 och förstånd 3. Anden med råd 4 och styrka 5. Anden med kunskap 6 och slutligen vördnad för Herren 7. Och han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. En sjufaldig beskrivning av anden som vilar över den kommande Messias, Jesus Kristus. Det här uttrycket, de sju andarna, det återkommer ett par gånger till i Uppenbarelseboken, och vi får också möjlighet att återkomma till det då. Så vi har fått en hälsning från Gud Fadern och från anden, och kvar återstår sonen. Och det är fantastiskt att se hur hela gudomen står bakom den här hälsningen till de sju församlingarna på den tiden, men till hela församlingen i alla tider, och till oss, till dig och mig, till dig just nu, det som du som lyssnar. Det är kraftfullt och det ges med stor auktoritet. Och så står det i vers 5 att hälsningen också kommer ifrån Jesus Kristus. Han kallas det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har frälst oss från våra synder med sitt blod. I några korta och innehållsrika ord så brister Johannes ut i lov och tacksägelse till Jesus för den han är och för det han har gjort. Han är det trovärdiga vittnet. Han är den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kunga. Och allt det här kan sammanfattas i det som man brukar kalla för Jesu tre ämbeten. Jesus, han är profeten, han är överste prästen och han är konungen. Ja, inte bara konungen, utan han är konungarnas konung och herrarnas herre. Han är konung över alla andra konungar. Låt oss bara se på dessa tre Jesu ämbeten. Helt kort här, vi kan titta på Jesus som profet. Det står att han är det trovärdiga vittnet. Jesus är ett vittne. Han har sett något, han har hört något, han har fått veta något av Fadern som han delar. Det står ju i inledningen att detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom. Alltså, Jesus vittnar om det som han har sett och hört. Och han är trovärdig. Han är sann. Även i Johannes evangeliet framställs Jesus av Johannes som ett vittne. Han har alltså kommit till jorden för att uppenbara Gud för oss. Uppenbara Guds sanningar. Det står om honom i Johannes 3 kapitlet vers 31-33. Att den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Men den som kommer från himlen är över alla. Och han vittnar om det han har sett och hört. Men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Det här läser vi i Johannes evangeliet 3 kapitlet vers 31-33. Jesus är profeten. Han är det trovärdiga vittnet. Han säger ingenting annat än det som man har hört fadern säga. Det som fadern har uppenbarat för honom. Och han har inte, det är inte bara så att han har ordet, utan han är ju ordet inkarnerad. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Jesus är profet. Men han är också överste präst. Det finns saker i texten här som anspelar på det. Han är den förstfödde från de döda. Han är alltså den som har dött, men har fått liv igen. Han har löst oss från våra synder med sitt blod, står det. Han är vår frälsare. Han är vår medlare, betalmedlet, försoningsmedlet, eller hur vi nu uttrycker det, är hans eget blod. Han har så att säga betalat vår frälsning med sitt liv, med sitt blod. Och varför då? Jo, han, Jesus Kristus, är den som älskar oss, som har gett sitt liv för oss. Och här är ju du som är förtrogen med då Gamla testamentet, kan ju du få en ganska klar bild av vad Johannes egentligen tänker på. Men för dig som inte kanske har den bilden och den förförståelsen, så låt mig bara få beskriva lite grann kort. Templet i Jerusalem var mötesplatsen mellan Gud och människa. I templet fanns Guds närvaro påtagligt, och själva mötesplatsen var koncentrerad till templets innersta, det allra heligaste. Där fanns, lite vanvördigt uttryckt kanske, en låda som kallades för arken. Och på lådan fanns ett lock av guld som kallades nådastolen. Och överste prästen gick in en gång om året in i det allra heligaste och stänkte blod från en tjur på nådastolen för att på så sätt sona sina egna och folkets synder. Och så övertäcktes folkets synder tills nästa år igen, då det var dags för samma procedur. Och det här upprepades år efter år i Gamla testamentet. Men i Nya testamentet och i den nytestamentliga tiden, i vår tid, efter Jesus har dött och han har uppstått, så har Jesus blivit vår överste präst. Och han har gått in bara en gång, inte i ett tempel i Jerusalem, inte i någon kyrkobyggnad eller någonting annat som är byggt av mänsklig hand, utan han har gått in i själva himmelen, i den himmelska helgedomen, fram inför fadern med sitt eget blod, inte från ett djur, utan med sitt eget blod. Och det offret är en gång för alla godkänt som betalning och som försoning för alla människors synder i alla tider. Så Jesus är vår överste präst, men han är inte bara vår överste präst, utan han är, som vi brukar säga, vårt ställföreträdande offer. Han offrade sig i vårt ställe, och han har genom sitt blod löst oss från våra synder. Och för var och en som tar emot den här gåvan, Guds gåva i Jesus Kristus, som tror och som erkänner sig vara i behov av det offret, han ska vara frälst. Vers 18 i första kapitlet säger i Uppenbarelseboken här: var inte rädd, det är Jesus som säger, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Eller kanske en ännu bättre översättning, till dödsriket. Jesus är den förstfödde från de döda. Han är den första som har besegrat döden. Han är den för evigt levande. Och eftersom Jesus har uppstått och eftersom han har nycklarna till döden, så ska också vi uppstå. Så Jesus är profet. Han är överste präst. Men han är också kung. Och Jesus har en ställning över alla jordiska kungar och politiska ledare. De församlingar som Uppenbarelseboken vände sig till, som skrevs till just på 90-talet och som fanns där, brottades dagligen med jordiska kungar i form av den romerska kejsarkulten. Men här framstår tydligt ett huvudtema i Uppenbarelseboken. Det är vare sig kejsaren, vilddjuret eller någon annan som sitter på tronen, utan det är Gud och lammet. Jesu tre ämbeten, han är profet, han är överste präst och han är konung. Han är det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Och han som älskar oss, han har frälst oss från våra synder med sitt blod. Och inte bara det, vers 6 säger att han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far, och hans är äran och makten i evigheters evighet. Och så kommer det ett rungande amen. Alltså, Jesus har gjort oss till sina medregenter, till konungar som får dela makten och härligheten i hans rike. Alltså, de troende har blivit delaktiga av Kristi makt. Jesus har delegerat av sin makt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner, säger Jesus i Apostlagärningarna 10, tror jag det. Och det betyder alltså att vi är över och inte under. Vi är huvud och inte svans. Tänk också på när Jesus träder fram och säger de här kända orden som vi kallar för missionsbefallningen. Han träder fram inför sina lärjungar och han säger: mig är given all makt i himlen och på jorden. Därför gå ut. Han har så att säga delegerat av sin makt. Vi är sända av honom. Och han har också gjort oss till präster inför Gud. Det här är också i boken utvecklas det mer och mer och senare vad det innebär att vara präst inför Gud. Det pågår ständigt en tillbedjan av Gud och lammet i himmelen. Något vi kommer att se mer tydligt i kapitel 4 och 5 i den himmelska visionen. Men vägen, vet du, vägen för oss är öppen. Vi både får och ska, om jag får uttrycka det så, bära fram våra offer av lov och tack. Liksom oss själva med allt det vi äger och har och förmår. Jesus, han har gett sitt liv för oss. Och nu får vi lägga ner våra liv inför honom och säga: ske inte min vilja utan din vilja. Paulus skriver i Romarbrevet 12 och den första versen: därför uppmanar jag er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det är vår gudstjänst att frambära oss själva till att formas av honom, till att användas av honom och att arbeta också på vår frälsning. Det är vår andliga gudstjänst, någonting som pågår ständigt, och vi frambär vår lovsång och vår lovprisning och vår tack till honom som har gjort allting detta underbara för oss, att han har löst oss ifrån våra synder och satt oss fria. Är inte det underbart, mina vänner? Så står det i vers 7. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Här får vi ännu en antydan om ett annat av bokens huvudtema. Nämligen att Jesus ska komma tillbaka till jorden. Och vi kan tycka att det kanske den här versen bara kom lite plötsligt sådär. Och att det kanske inte riktigt hör hemma i det som vi har talat om innan. Men det är faktiskt lite så att det är uppenbarelsebokens pedagogik. Att plötsligt bara antyda någonting för att väcka ett intresse hos läsaren. Och så är det som att det hänger kvar där lite grann. Någonting som senare i boken kommer att vidareutvecklas och förklaras mer ingående. Men här får vi veta att Jesus ska komma tillbaka. Och att han ska komma synligt. Det står att varje öga ska se honom. Alla troende. Men också det som har genomborrat honom. Det vill säga de som har förkastat Jesus som Guds gåva och räddning. Och hur fruktansvärt ska det inte bli för förföljarna att upptäcka vem det är som de har genomborrat och vem det är de har förkastat. De ska jämra sig, står det. Men vi som tror på honom, vi ska inte jämra oss utan vi ska jubla och vi ska glädja oss över hans ankomst och hans seger. Så Jesu ankomst innebär såväl befrielse som dom. Så uppenbarelseboken leder oss fram till detta klimax i världshistorien att Jesus Kristus kommer med molnen som det står uttryckt. Daniels bok är ju en bok som på många sätt relaterar till uppenbarelseboken. I Daniels bok kapitel 7 och vers 13 så skildras det hur en himmelsk gestalt, en människoson, kommer med himmelens skyar för att upprätta ett evigt gudsrike. Och enligt uppenbarelseboken så är Jesus Kristus identisk med denne människoson. Du vet säkert att Jesus talade ju om sig själv som just människosonen. Det står så här i Daniel kapitel 7, vers 13 och 14. Och det här är ju kanske en fördel med att lyssna på podcasten här, att om jag läser ganska fort och läser genast de här bibelställen, du kanske känner att du inte riktigt hinner att slå upp dem, så kan du ju trycka på paus och så kan du slå upp Daniel 7, vers 13 och 14. Och så kan du hinna med och sen också vara med i Bibeln. Samtidigt som jag läser. Står så här, i min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Han närmade sig den gamle, det är ett ord för Gud, fadern, och föddes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Och hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. När det i Bibeln talas om moln och skyar så handlar det oftast inte om naturliga meteorologiska fenomen som innebär att det kommer nederbörd om en snar framtid. Utan molnen och skyarna talar om att Herren kommer med stor makt och härlighet. Och vi vet ju exempelvis hur molnet gick före Israels folk i deras ökenvandring. Den sista versen i den här bibeltimman, vers 8, säger någonting som vi har redan rört vid och snuddat vid. Det är Herren själv som talar och så säger han, jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Det är Herren som talar. A och O betyder begynnelsen och änden. Alfa och Omega, den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Om vi skulle översätta det här till vårt språk så skulle det ju kunna vara så att han är allt ifrån A till Ö. Och då kan du också titta i vers 17. Där står det faktiskt ungefär samma sak om människosonen, om Jesus. Det står, när jag såg honom, säger Johannes, och då syftar han på Jesus, då syftar han på människosonen, föll jag ner som död för hans fötter, men han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd, jag är den första och den sista. Och i Uppenbarelsebokens sista kapitel, kapitel 22, vers 13, så står det också om Jesus. Det står att jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Alltså, sonen ges samma attribut som fadern. Och hela Uppenbarelseboken har ett mycket starkt budskap om Jesus sanna identitet. Han är sann Gud och han är sann människa. I det här avsnittet så har du fått en personlig hälsning från den levande guden, från fadern, från sonen och från den helige ande. Han säger till dig just nu, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Och med det så tackar jag er alla för att ni har lyssnat och så säger jag på återhörande.